Jag har alltid varit lite sådär motvalls och tvärtom och försökt alltid tänka lite annorlunda. Så att för mig var det ju egentligen lika viktigt att det skulle vara någonting som kändes väldigt sådär oprövat och nytt och annorlunda. Men det är inte en slump att jag valde just ljudboksmarknad som en utpräglad nischprodukt. Liksom. Jag hade inte gett mig på musik eller film och sådär, för det hade inte varit riktigt annorlunda.
Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av 25 minuter tillsammans med mig, Ludvig Sundström och Mikael Syding. 25 minuter klipps av Johan Olsson och produceras av Trade Venue. I det här avsnittet så pratar vi med Jonas Thelander som grundat Storytel, Europas största ljudboksföretag. Jonas har gått igenom en av de mest otroliga framgångssagorna i svensk näringsliv. Från att riskera allt och bli personlig bankrutt och inte ens ha råd att betala för flyttlasset hem till Sverige när han bodde i Schweiz. Till att vara med i Draknästet och stå där och pitcha och lyckas få 1 miljon av investeraren Rickard Båge. Och idag är den där ursprungliga miljonen värd mer än 250 miljoner. Några av de sakerna som vi pratar om i det här avsnittet är hur Storytel lyckats dubbla sin omsättning varje år sedan 2010 och idag nå 500 miljoner kronor bara från streamingintäkter. Tips till unga entreprenörer, vilken nytta formell utbildning har och varför Jonas anser att det är viktigt att avsluta saker. Hur Storytel på lite mer än 3 år har lyckats sexdubbla antalet prenumeranter från 60 000 till över 360 000. Och hur de gick tillväga för att hitta sin egen House of Cards, vilket är sagan av isfolket som är en av deras mest populära serier och kärnprodukter.
Tränar du varje dag?
Nej, ser ut så.
Ja, det gör du faktiskt.
Ett par gånger i veckan brukar det bli ungefär.
Ja. Annars kan jag tänka mig att det är lite svårt att få ihop livspusslet.
Ja, nej, men jag kommer på det i och med att det ligger precis... Det var likadant på vårt gamla kontor så var det tvärs över gatan. Så det är ju sjukt bra om man bara bokar upp lunchen att man ska göra det då. Så.
Sover du och äter bra också? Lyckas du sova?
Absolut. Ja, men det har jag faktiskt alltid gjort i princip. Och äter väl rätt bra också tycker jag. Sluta käka bröd i höstas här.
Ja. Någon särskild anledning eller bara kolhydraterna?
Jag ville se, för jag var ganska konstant i hur jag tränade. Jag låg kvar på mina 97 kilo hela tiden. Så tänkte jag så här, vad händer om jag bara plockar bort bröd? Och då gick jag ner till 95 direkt.
Ja. Mm. Hur lång är du?
97.
Ja. Då är ju 97 egentligen ganska bra.
Nej, det beror lite på vad fördelning på muskler och fett. Men, men det är bra. Alltså, jag började träna. Jag var ju otroligt dålig på att träna under alla småbarnsåren då. 2005 till 2012. Och sen körde jag igång och började springa lite grann. Och sen så har det blivit därefter. Man mår ju så mycket bättre.
Ja, jag tycker ju alltså, sömn, träning och mat. Det är det som lägger hela grunden för allt annat du kan göra. Har du inte sovit ordentligt, då kan du inte vara vd för ett börsnoterat företag.
Nej. Andningen har jag hört är det viktigaste sättet att hålla sig frisk. Jag träffade en yogalärare på Ibiza för några år sedan. Och vad han listade, han sa han hade inte varit sjuk. Han var sjuk mycket till han var 20 år sedan. Han hade inte varit sjuk då han var vid 40-årsåldern. Han sa andningen var det viktigaste. Och så sömnen, som du sa, träning, mat och så var det meditation.
Ja, kör du några andningsövningar då eller?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Mm.
Jag hade ju andningsproblem när jag var yngre. Mm. Och jag har gjort en del sånt där. Det sitter väl kanske pyttelite bättre nu. Mm. Det minskar väl oron kanske lite. Men det är ändå någonting som jag tror man ska träna mer på. I alla fall jag.
Ja, absolut. Mm. Jag märker ibland om det är någon stress idag. Jag snackar jättemycket så åker liksom rösten upp i bröstet. Och så blir det
exakt.
Lite ljusare och lite mer stressad. Sådär.
Man kan ju börja med liksom extremt låga trösklar. Att tänka sig att jag ska bara ta ett riktigt djupt andetag, varje dag åtminstone. Mm. Liksom, jag tror inte det är inte många som gör ens det.
Nej.
Vi kan gå tillbaka till lite bakgrund och kanske rutiner. Mm. Har du ganska fixa dagsrutiner? Gör du någonting varje morgon som är samma sak?
Ja, det har nog blivit så. Nu är det så att varannan vecka så har jag barnen och varannan vecka har jag inte barnen, jag är skild. Mm. Så det sätter ju lite agendan så här, för morgonrutinerna. Varannan vecka så är det ju liksom, då ska du få iväg 3 barn till skolan och varannan vecka så är det bara dig själv att tänka. Men oavsett det så, men det är samma sak. Det är ett kokt ägg, en knäckebrödmacka med ost och skinka och gurka och så är det te liksom. Det är typ så här morgonfrukosten. Och sen så är det bara försöka komma iväg. Att man är här vid 8:30 någonting.
Har du planerat dagen innan, kvällen innan då eller?
Nej, det har jag inte riktigt gjort faktiskt. Nej, jag är inte så strukturerad. Det är någonting. Mm.
Så hur blir det när du kommer in på kontoret? Blir det lite att du kör på inspiration eller har någon agenda? Eller?
Ja, men lite har rätt planerat. Jo, men det är klart. Jag har koll på vad som ligger i kalendern och sådär. Och man tänker så här, ja, men nu kan jag lägga en timme på morgonen och bara försöka samla ihop mig och gå igenom mejl. Jag brukar alltid mejla så kommer jag brukar alltid stjärnmärka de som jag måste svara på. Och så ackumuleras den listan upp liksom när man har mycket möten. Och sen försöker man ta några timmar och bara veva av.
Tycker du att livspusslet är utmanande med familj? Och...
Nej, det har blivit ganska bra faktiskt på många olika sätt. Jag har inte rest jättemycket. Jag har ju fokuserat väldigt mycket på kontoret här egentligen och på våra uppköp som jag gjort och liksom, så att säga, affärsutvecklingen och såna här saker som jag tycker är roliga. Så att det har blivit ganska bra. Många bra människor som tar mycket ansvar. Så att resandet har inte blivit så mycket. Så det är underlättar ju livspusslet att inte sitta en omloppsbana runt jorden. Mm. Och så var vi inne på träningen och sådär, liksom kom igång. Jag lever med en person och liksom har bra stabilitet där också och har liksom varannan vecka möjlighet att hitta på lite grejer och gå ut på kvällarna och göra saker. Mm. Ja, men ganska bra, oväntat bra med tanke på vilket tempo det är på företaget, så tycker jag att det har blivit väldigt bra.
Men du har ju en bakgrund som att du vill bli golfproffs. Mm. Kan du berätta lite om det?
Ja, men det blev golfen när jag var 10 år, så började jag liksom verkligen engagera mig i det. Och liksom, det blev det som byggde min identitet och mitt självförtroende och sådär. Liksom att jag på somrarna var ute på golfbanan och var med och tävla och det gick bra och sådär. Det var rätt viktigt för mig. Sen hamnade jag på ett golfgymnasium nere i Skåne och med 20 likasinnade som alla tyckte att de skulle bli extremt självcentrerade allihopa, skulle bli golfproffs liksom. Och så insåg väl efter något år där att men det där golfproffset som blir bäst i världen kommer nog inte vara jag. Och så hade jag rätt sunkiga betyg också, 2,8 i snitt då. Så då var det liksom, fick fatta ett beslut här, vad ska jag göra? Så att då bestämde jag mig för att satsa på plugget och läste upp betygen så jag kunde komma in på teknisen.
Men det där är ju intressant så här, att du var ändå tvungen att ta ett väldigt tydligt beslut ganska tidigt i livet. Många personer driver bara på ganska länge och det är så här, de velar väldigt länge och de måste inte fatta det där beslutet.
Nej.
Tror du det har påverkat dig mycket nu?
Ja, alltså golfen påverkade mig, för att golfen är ju väldigt bra. Du kan ju inte skylla ifrån det på någon, utan du måste ju lära dig direkt att ta ansvar. När du kommer in i klubbhuset efter en runda och sätter och käkar lunch med övriga, så det är ingen som bryr sig om dig om du beklagar över att du haft otur. Liksom. Mm. Du måste bara konstatera, okej, jag var för dålig idag. Så här. Och det har ju verkligen fostrat mig. Och det går ju igen i företagande, i egenföretagande också, liksom, som entreprenör. Att, jaha, ska det här hända? Ja, men då jag måste göra någonting. Jag måste få det hända. Precis som ni gör med podden. Liksom, det är ni som får det hända.
Ja, man ser ju siffror och så får man ju tolka feedbacken som den är.
Ja, det får man.
Vilken linje var det du gick sen?
Jag gick ju naturvetenskaplig på gymnasiet och det var ju golf bara några timmar i veckan. Och sen så efter det så kom jag in i Lund då, på kemiteknik. Så jag läste att jag blev kemiingenjör.
Ja, men då har du egentligen inte använt utbildningen på Storytel, däremot i din andra chefsroller.
Ja, och inte ens där heller egentligen. Jag kom in på Unilever, hade så ett traineeprogram då, så jag kom in där 95 och jobbade på där och kom in i fabrikerna och jobbade som först tekniker där och sen blev jag produktionschef. Så det var ju ganska direkt in i en managerroller liksom på olika sätt.
Sen var du på Arla och Roche också. Det låter ju utifrån som att du använt någon typ av kemikunskap.
Ja, anledningen till att jag kom in på Roche, det var ju för att jag hade dels liksom en kemiingenjörsbakgrund och en MBA. Liksom. Så att det är som du säger. Det var, men jag använde ju inte det. Jag läste en massa business case för olika biotechbolag och sådär, men jag fattade inte riktigt vad som hände där, om jag ska vara helt ärlig.
Du har sagt i någon tidigare intervju att du kanske inte riktigt trivdes i de här chefsrollerna. Det är, mellan raderna så låter det nästan som att du längtar tillbaka till golfen istället. Det är helt fel.
Nej, så var det inte alls. Utan jag längtade snarare till att slutligen få göra det jag visste att jag verkligen, verkligen ville göra. Det var att göra något helt eget. Mm. Så att det var ju den, liksom, jag trivdes bra alltid första året, första halvannat året i varje roll. Men sen blev det så här, sen kom verkligheten i kapp och så var det bara, nej, fan, nu måste jag ta nästa steg här för att till slut kunna förverkliga drömmen och starta eget. Så att jag befann mig i fabrikerna där på Arla och Unilever slutet på 90-talet och kände liksom att, det här kommer inte leda någon vart. Nu måste jag göra någonting. Och då kom jag på att jag måste lära mig business så då läste jag en MBA-utbildning. Och så började jag söka till dem och kom in på INSEAD och så åkte jag dit. Och därifrån var ju tanken då att bli strategikonsult sen. Men ja, jag var inte tillräckligt vass helt enkelt. Och så var det lite dåliga tider med 9-11 som slog till liksom när vår job search satte igång där på INSEAD. Så jag var ganska nöjd sen med att få det här jobbet på Roche då. Liksom flytta till Schweiz och bo utomlands liksom några år och sådär. Men hela tiden fanns ju det där i bakgrunden att klockan tickar och ändå måste jag hitta den här idén så att jag kan sätta igång. Mm.
Jag har läst att du tänkte i förväg där så här, kommer jag ångra det här när jag är 65 år om inte jag tar klivet och satsar på mig själv och mina egna idéer. Och det påminner lite om Jeff Bezos nästan. Hans sån här loss minimization framework som han kallar i sin bok The Everything Store. Har du läst den boken?
Nej, inte gjort. Och på vilket sätt påminner du om det? Då?
Han ställde ungefär samma fråga när han startade Amazon.
Och han jobbade inom finans då va?
Ja, och ja, han tjänar skitmycket pengar. Men han frågade exakt samma fråga och tänkte, vad kommer jag ångra mest när jag pensionerar mig?
Vad intressant. Jag tror det är en bra fråga att ställa sig faktiskt. Och om svaret på den frågan är nej, jag kommer inte ångra mig jättemycket, då kanske det inte är värt det. Alltså, det är inte någon dans på rosor att starta företag. Jag menar, det kommer vara så här nära döden upplevelser och vara jävligt trist i början när ingen fattar vad det är för en produkt man säljer. Och då gäller det att man är så sjukt driven att man bara vet att det finns inget alternativ. Det är det här som måste hända. Det är mitt livskamp.
Inte minst om man har en sån karriär som du hade och bra lön och liksom framtiden utstakad. Och så ska du i princip skära bort mer eller mindre hela lönen för att sätta och försöka utveckla någonting själv som du inte ens är säker på att kommer sälja.
Ja, nej, du måste ju vara helt riskfrånvänd.
Var det någonsin någon risk att du skulle fastna i det gyllene hamsterhjulet på grund av det? Att du kände att det blir för dyrt?
Hade jag haft en, alltså så här, jag var liksom global chef på ekonomifunktionen på Roche för licensieringsprodukter och sådär. Och det kan ju låta jävligt häftigt och bra. Det är många som går igång på det. Men för mig var det så att jag var ju aldrig riktigt inne i, det var en läkemedelsbusiness, men jag var inte riktigt inne i läkemedelsbusinessen. Det var liksom på forskningsnivå för att hitta nästa preparat. Och liksom jag tyckte inte det var tillräckligt roligt heller. Men hade jag haft en liksom bra roll inom business på något intressant företag och kunnat se att men här kan jag kanske bli vd och liksom ha liksom helheten och ha det roliga, så hade det kanske varit en annan sak, men jag hade inte kommit dit. Så att...
ja, man kan ju ta lite olika vägar om man vill bli sin egen. Ja. Man kan ju faktiskt jobba vidare inom stora organisationer och förr eller senare så kanske det finns någonting som man kan spinna loss med själv.
Och för mig, jag har alltid varit lite sådär motvalls och tvärtom och försökt alltid tänka lite annorlunda. Så att för mig var det ju egentligen lika viktigt att det skulle vara någonting som kändes väldigt sådär oprövat och nytt och annorlunda. Men det är inte en slump att jag valde just ljudboksmarknaden som en utpräglad nischprodukt. Liksom. Jag hade inte gett mig på musik eller film och sådär, för det hade inte varit tillräckligt annorlunda. Det känns som, ja, det är så självklart. Det är väl klart att liksom, man ska ta det digitalt. Och så hade det varit sån extrem konkurrens också med massa. Så att jag försökte tänka lite, så här, lite strategiskt och lite utifrån hur jag funkar som person. Att jag väljer gärna så annorlunda vägar. Liksom. Och då kändes ljudboken som en ganska så här weird produkt för 10 år sedan. Som inte så många använder. Det kändes som en bra grej att kunna göra något nytt. Då.
Ser du någon annan sån weird produkt? Vad skulle du ha satsat på nu?
Oj, ja, jag har inte tillräckligt mycket... Alltså jag läser ju på mycket om liksom allt som har med liksom, augmented reality och alla de här sakerna, liksom stora trenderna, försöker förstå. Men det är ingenting som jag så här går igång på och tänker, men gud vad häftigt. Men det, så har det egentligen varit sedan jag startade Storytel. Jag menar, innan det så hade jag hela tiden någon affärsidé som jag höll på och liksom vände och vred på och diskuterade med omgivningen och sådär. Men sen Storytel så har jag varit liksom så otroligt fokuserad och inte varit mottaglig för att tänka allt för mycket nya idéer, utan det har varit som du var inne på innan, det var liksom entreprenörskap inom ramen för ett företag. Storytel då, så har vi ju utvecklat olika saker som till exempel den här synkningen mellan e-bok och ljudbok som vi introducerade för några år sedan som liksom var egentligen en världsnyhet. Och även det här Storytel Original som vi har kört igång nu, ett nytt sätt egentligen att jobba med författare och ta fram nya berättelser och sådär. Så att jag har kunnat få utlopp för de här kreativa grejerna liksom inom ramen för Storytel.
Jag såg nyligen en sån här animerad YouTube-video, du vet, med whiteboard, någon som ritar med tusch. De är ganska, ganska vanliga, för pedagogiska inte minst. Och där är det en kille, han brukar recensera böcker, och han har liksom till slut efter många om och men kommit fram till att hans bästa sätt att läsa en bok på, det är 2 gånger ljudhastigheten på ljudboken, ja, och följa med.
Intressant.
I textboken samtidigt, så att han får in det från 2 sinnen på en gång.
Ja.
Och så exemplifierar han det också med att tänk bara på hur mina egna videor ser ut här, när jag ritar med tusch och pratar samtidigt om, ja, den här boken. Tänk om ni skulle skära bort en del av mediet. Det, ja, vad meningslöst det skulle bli.
Just det. Ja, jag tror han är, he's onto something. Jag tror absolut att det också kommer vara en viktigt sätt att läsa framtiden. Och vi har ju liksom, vi har lagt upp det för det. Vi kan göra, vi har 2 gånger hastigheten, kan du lyssna, och vi har redan texten för väldigt, väldigt många böcker. Det är bara det att vi döljer den av rättighetsskäl, för att vi har inte riktigt klurat ut hur man egentligen. Det är, ibland är det olika upphovsmän som har skrivit e-boken kontra den som har gjort ljudboken, och därför är det lite krångel just med royalty-rapportering och sådana saker. Men när vi väl har löst det så kommer vi absolut att tillfredsställa den här killen.
Men hur tror du, vad skulle du tipsa en person som är 18 år och i alla fall måttligt begåvad? Hur skulle den personen börja med att börja med sina entreprenöriella idéer? Vad skulle du göra då om du är 18 år?
Alltså det vanliga när man börjar så unga år är ju att börja med någon köp- och säljverksamhet. Liksom det har ju varit det traditionella i alla fall. Och nu är det klart att om 18-åringen är en grymt bra kodare och programmerare så öppnas ju helt nya möjligheter. Liksom. Jag var ju aldrig det, utan fick ju först samla mig på en massa erfarenhet för att sen kunna känna att jag var redo att göra det. Men jag tycker ju, jag menar, komma igång så snart som möjligt är ju det jag egentligen önskar att jag hade gjort. Jag väntade ju lite för länge. Även om många som har lyckats med sina grejer har ju startat dem när de har varit ungefär 34-35 års åldern, som jag tror jag såg någonting på det. Så Skype och med Jeff Bezos får säkert något liknande. Jag tror det är ganska vanlig ålder, för du har samlat på dig så mycket erfarenhet så att du gör det kanske lite proffsigare, lite mer genomtänkt.
Mm. Men samtidigt så kanske man inte ska tro att det bara är att när jag är 35 då har jag tillräckligt med erfarenhet. Det har du ju bara om du faktiskt också har börjat.
Ja, jag håller med. Så att det är mycket bättre att komma igång med någonting tidigt och så misslyckas med det, och sen så fortsätter och sen så sitter det liksom efter ett tag.
Mm. Det är nog lätt annars, man sitter på sin högskoleutbildning och, ja, och tycker att nu är det här jag gör.
Ja.
Men egentligen så, det kommer man erfara sen, att man har aldrig mer tid över än man,
ja, men det är skolan. Och det är jätteviktigt med liksom alla förebilder som skapas nu, speciellt i Sverige när det är sånt framgångsrikt liksom entreprenörsklimat och många som har lyckats som sen kan bli ängelinvesterare. Så finns ju en helt annan möjlighet att tänka tanken. Jag menar, när jag var 18 så här, ja, men då hade ju inte ens muren fallit i Sovjet liksom. Eller när vi var i en fall. I Tyskland, i Berlin. Muren hade inte ens fallit.
Ja, det kändes som att det var, ja, Sovjets mur, ja, i alla fall.
Exakt. Och datorn, jag hade inte använt en dator. Mobiltelefonen kom ju 7 år senare, så att jag ska komma till. Det fanns inte så många alternativ till att starta upp. Det var ingen som startade upp. Jag kände egentligen bara en fiskhandlare som entreprenör när jag var liten. Så att alla andra var ju, mina föräldrar var ju statligt anställda.
Ja, det är lite samma för mig. När du började få entreprenöriella idéer, var det någonting som kom naturligt för dig, eller var det någonting som var en del av en längre process som du kanske tränat dig till?
Bra fråga. Men jag tänker just det här, den här introverta, det är ändå någon slags introvert, så här, du börjar vrida och vända på någonting i huvudet och så blir du lite kär i den tanken och så här, börjar du söka vidare och diskutera och få input och sådär. Och det var väl ingenting som jag gjorde egentligen förrän, jag menar, jag gick ju igenom högskoleutbildningen och då var det väldigt fullt upp med det, men det var ju sen när jag började jobba på Unilever 95, då var jag 25 år, det var väl då de här idéerna började komma upp, när jag var ute i fabrikerna så kom jag på någonting så här, men gud vad mycket diskvatten som wastas här, vad kan man göra? Man kanske kan hitta en grumlighetsmätare som kan läsa av hur det ser ut inom de här rostfria rören. Så började jag liksom få de där idéerna när jag började jobba. Så det var egentligen när jag började jobba som jag började få dem.
Jag kan tänka mig att det ändå är ganska vanligt att man får idéer. Man stör sig på vad som helst. Sitt favoritcafé, kanske dörren öppnas utåt istället för inåt, och det stör kön på vintern.
Ja.
Men sen tar man det aldrig till nästa steg att göra någonting av det, utan man går runt och muttrar och funderar, varför har ingen gjort det där? Så egentligen, om man bara kunde uppmana alla att okej, men ta det till nästa steg och fundera. Kan du göra något åt det och tjäna pengar på det? Men du kom på det själv, så att säga, nästa steg. eller har någon uppmuntrat dig att när du har funderat eller gett ord till saker du tycker borde ändras?
Jag hade en bra med min ex-frus pappa. Han var väldigt bra. Han var cypriot och hade varit entreprenör hela livet. Så han var väldigt bra att diskutera med. Så vi fick ju alltid så här bra input. Så det är nog viktigt att ha några sådana personer runt omkring sig som är likasinnade och tycker om att tänka. Och det är ju lättare att hitta de personerna då, helt klart.
Hur tror du det kommer sig att många personer som kanske har bra idéer antingen inte vågar fullfölja dem helt enkelt, eller väldigt enkelt nedslås efter inte ens ett försök, eller kanske ett försök?
Ja, men det är ju jätteviktigt att vara, alltså grundregel nummer ett tror jag, egenskap för en entreprenör är väl att man är tjockskallig och egentligen högaktningsfullt skiter i all input du får och ändå väljer att göra som du själv tycker liksom, så här. Det är ju det tror jag liksom. Det krävs ju att du... Och det förutsätter väl då att man är sån som person eller har tränat sig att vara sån som person. Och jag hade ju min träning i golfen där man liksom hela tiden så här, man kom på att nu kanske jag ska prova att stå så här istället och ändra lite så här. Så gör man det och testar. Att liksom ha någon sysselsättning eller någonting man håller på med där man är van vid att liksom få experimentera och lösa problem lite grann på egen hand. Tror jag är bra, men ja. Vissa är bra, jag menar. Jag är ju liksom var väldigt introvert, inte riktigt lika mycket kanske längre, men det gjorde att jag ofta så gick och grubblade på egen hand för jag var inte så bra kanske på att kommunicera det jag tänkte och liksom få igång en bra diskussion. Vissa är ju liksom på ett annat sätt och då får man kanske mer energi av att faktiskt diskutera och kanske mer benägen att starta någonting med några kompisar liksom som är likasinnade.
Är det ju värt att benämna att Storytel var inte din första entreprenöriella idé, utan man kanske ska se det som en del av processen?
Nej, det var ju inte den första idén, men det var den första som jag verkligen gjorde någonting av egentligen.
Okay.
Så att jag har väl berättat några gånger så att jag höll på med ett soppkök liksom och tänkte på det, men det blev ju aldrig av, utan det enda var egentligen att laga soppor hemma i köket. Jag kan berätta en soppa som var jävligt äcklig, vad var det? Det var broccolisoppa. Vi hade inte ingefära receptet, så det smakade unk. och sen så letade jag liksom lokaler där i Lund och Malmö och sådär, men till slut i tid så kom jag på att liksom, men soppa är nog inte för mig. Det är allt för mycket soppa och allt för mycket människor varje dag som man ska liksom sälja till och sådär. Det är inte det jag går igång.
Var du inspirerad av det Seinfeld-avsnittet eller soppnazisten?
Nej, det har jag inte sett.
Har du sett det, Mikael?
Ja, absolut. Det är en kille, han gör den godaste soppan på Manhattan. Alla ska dit och han är extremt noggrann med hur du ska bete dig i kön. Du måste liksom flytta dig i sidled på ett visst sätt, och när du beställer soppan måste du beställa den exakt med siffra och namn och sådär. Gör det minsta fel, då säger han no soup for you, och så är man körd för den dagen.
Vilken fascist.
Gör man det ett par gånger så blir man portad för livet. Det blir liksom aldrig någon soppa helt enkelt.
Ja, det har varit rätt kul att ha en sån restaurang.
Ja, det är väl några få restauranger som
är nästan ner så. Liksom. Ja. Ja. Nej, så att det var väl aldrig någonting så. Sen år 2000 så, jag och min medgrundare då, Jon Hauksson, vi startade sen Bokelur eller Storytel tillsammans. Så. Men redan 2000 hade vi ju en idé som mest liknade egentligen offerta idag skulle jag säga. Eller Service Finder liksom, den typen av idé som vi skulle köra igång. Men precis i samma veva så kom jag in på min MBA-utbildning och så kände jag att jag tar det säkra för det osäkra än en gång.
Vad är det svåraste du har ställts inför? Eller kanske, det kommer vi kanske in på sen, men har du funderat på att ge upp någon gång? Och det kan ha varit vad som helst. Alltså ge upp plugget eller ge upp Storytel. Eller, ja,
jag gav ju upp tankarna på en golfkarriär, kan man säga.
Fast det kändes mer som, det var liksom inte riktigt det här, oj det här var så svårt så jag ger upp. Det här var mer, jag kommer inte bli framgångsrik och lycklig här så att jag kan lika gärna välja något annat.
Ja, nej men jag har nog varit rätt bra på slutföljare, men jag har ju fått mina examina liksom på alla håll. Det har varit stolp in både på kemiteknik och på INSEAD, men... Jag har ändå lyckats liksom ta mig igenom de jobbiga grejerna.
Tror du att det var viktigt att du faktiskt tog examen? Eller
jag tror det är för alla som har pluggat, är det viktigt att få ett avslut. Eller i alla delar av livet tror jag är viktigt att få ett avslut som är bra. Så att det blir färdigbearbetat och man inte behöver hålla på och må dåligt över det. Oavsett om det handlar om plugget eller handlar om en relation eller om det handlar om någonting annat.
Men förutom det då psykologiska, tror jag att det har varit viktigt för din karriär?
Som, nej.
Att du faktiskt hade en examen, eller tror du att du skulle kunna slå dig fram av egen kraft och läsa på det du behövde läsa på?
Om jag säger så här då, att när jag fick mitt jobb på Unilever som trainee, så tror jag inte de kollade att jag hade min examen klar, för det var inte klar då ens, om det är så du menar. När jag fick mitt jobb på Roche så gick jag på INSEAD, men jag vill inte mena att de kollade att jag
var klar
heller vid något tillfälle, även om jag lämnade in det sen efter den.
Däremot så kanske det fanns en poäng att du faktiskt gick där. Så att,
ja, det var ju helt avgörande. Det var ju där de ville rekrytera. Liksom, så att,
men, jag är lite ute efter det här liksom, om formella utbildningar är på väg att spela ut sin roll.
Ja.
Och man kan lära sig mer och snabbare det man faktiskt behöver om man är riktigt målmedveten.
Ja, nej, men jag tror alla vill väl se människor som lyckas avsluta saker. Och sen så är det ju fortfarande så att vissa skolor har ju en bra KTH och Handels här i Stockholm har ju jättebra klang liksom för en rekryterare, en kvalitetsstämpel. Och det tror jag, liksom, det förändras nog inte så snabbt, det tror inte jag. De kommer ha sin prestige som hjälper de skolorna, tror jag, i många år framöver.
Mm. Om man sedan vänder på den här frågan, vad är några av de sakerna som du själv kollar på när du anställer folk?
Vi som rekryterar är ju extremt drivna av hur personen är, liksom personligheten och sådär. För vi ser ju det, alltså hög arbetsmoral, samarbetsvillig personlighet och sådär är ju liksom kvalitets- och förmåga att få saker och ting gjort och inte bara snacka en massa. Det är ju egenskaper som funkar här, liksom otroligt bra.
Söker ni folk nu så är det bara att fortsätta utveckla annonsen.
Ja, precis. Nej, men vi söker ju folk hela tiden. Man utvecklar ju någonting som hård valuta liksom, och det försöker man alltid få tag på bra människor. Sen så har vi en expansion runt om hela världen, så att folk med erfarenhet från världens alla hörn och dessutom liksom, relevant bakgrund och bra business-tänk eller förståelse för boken är ju alltid sånt som vi letar efter. Men det är väldigt mycket personligheten som styr.
Vad är ni mest söker egentligen? Alltså, är det programmerare eller är det säljare eller affärsutvecklare?
Det är ju typiskt när vi sätter upp ett team i ett nytt land, och det är ju oftast den lokala människor då, men då är det ju liksom någon som kan online marknadsföring och sådär, som har jobbat några år gärna på ett bra varumärke med marknadsföring, någon som har en bakgrund i förlagsbranschen och sådär, så att
Okay.
Och vad är något som ni direkt väljer bort, som ni verkligen vill undvika?
I en personlighet?
Ja, egenskaper gärna.
Nej. Vad gör de på intervjun för att ni ska märka direkt att nej, det här...
Självcentrerade människor är ju svårsmält. Alltså, som inte har insikt om sig själva, liksom, har fattat ungefär vilka de är och ungefär vad så. Som självinsikt och balanserad personlighet.
Ja.
Jag tänkte, angående det här med Bokilur, hur kom det sig att ni bytte namn från Bokilur till Storytel?
Det var så här att jag registrerade namnet Storytel redan 2005 innan vi satte igång Bokilur. Men då skulle vi lansera tjänsten på bokmässan i Göteborg, och då skulle vi dela monter med, eller vi skulle få vara inne i en monter som ett ljudboksförlag som heter Storyside har. De äger vi idag för övrigt, men det gjorde vi inte då. Och då så sa jag till Helena på Storyside, jo men förresten, det är en grej till. Vi tänkte att vi skulle kalla oss för Storytel. Så här. Hon bara, nej, det tror jag inte. Vadå? Men då låter det som att vi hör ihop. Liksom. Det är ju för nära vårt namn, det går inte. Nej, okej då, men Bokilur då, funkar det? Ja, det funkar bra. Så körde vi igång Bokilur, och sen så... 2 år senare så hade vi liksom börjat snegla på utlandet och började åka på bokmässor och sådär. Och då var det ju uppenbart att Bokilur var ju helt omöjligt för folk att komma ihåg det namnet utomlands. Så, då bara tog vi och bytte tillbaka. Och sen grymtade Helena lite grann några gånger sådär, men sen så köpte vi upp dem istället, så släppte det problemet.
Men det är ett smart tips alltså, att tänka lite i förväg om man har en grym idé. Ja. Såhär, kan det här skalas till utlandet?
Verkligen, och Storytel är ju ett fantastiskt namn. Liksom. Det funkar ju över hela världen.
Ja. Tyvärr så några år senare så stod du draknästet med företaget i princip i konkurs.
Mm.
Kan du berätta lite om det?
Det var ju ett år där jag hade, vi gick ut för att vi skulle ta in, vi tyckte vi gick ganska bra där fram till hösten 2007. Och skulle vi ta in 15-20 miljoner, trodde vi att det skulle gå bra. Marknaden var ganska bra då. Och sen så lyssnade jag på fel personer, och så till slut så kom vi fram till att men vi ska ta in 60 miljoner istället då. Vi skulle ha en investmentbank som skulle hjälpa oss. Det fanns en miniminivå för vad man kunde ta in då. Och sen så tog det lite längre tid att få ihop den här pitchen och investerarrundan, och sen så till slut så hade vi hade ju liksom inte, vi var inte redo att ta in 60 miljoner helt enkelt. Och så började marknaden och kajka liksom, finansmarknaderna, våren och sommaren 2008. Och då stod jag i liksom, slutet på sommaren 2008, så då bodde jag fortfarande i Schweiz. Vi skulle precis få vårt tredje barn. Och liksom insåg att okej, pengarna börjar ta slut nu, och vår huvudängel som hade varit med och satt in 10 miljoner under de här första tre åren, och han sa liksom att amen, det börjar se ganska illa ut på marknaderna, och jag är den enda som verkligen sätter in pengar, du måste hitta någon annan som också vill sätta in pengar liksom. Och det var ju ingen som, alla flydde liksom, alla hade andra problem att ta tag i än att sätta in pengar i en olönsam business. Så att det första beslutet jag fattade då tillsammans med min dåvarande fru var ju att amen, vi flyttar hem till Sverige, att det här funkar inte, ska det här överleva så måste jag finnas på plats här liksom, kan inte rodda ifrån Schweiz. Men pengarna var precis slut, och jag kommer ihåg, jag stod med flyttlasset där, flyttgubbarna som höll på att tömma huset i Schweiz där, och vi skulle hem, och jag hade ju beställt 40 kubik då i bara ett släp, och de bara, men det här är liksom 70 kubik, så här, det går inte då. Jag bara, men jag har inga pengar liksom, det var fruktansvärt, jag hade liksom inte råd att flytta hem. Men till slut så fick jag trixa ihop det på något sätt där, och vi kom hem i alla fall. Men sen så började jag leta med ljus och lykta här hemma då, efter investerare och banker och Almi och allting, men det var ju liksom, allting bara funkade inte. Så då sökte jag till Draknästet, och sen hörde de aldrig av sig, för att de hade skrivit ut en lista med 9 blad, och så hade Storytel varit på det sista bladet som hade fastnat i printen. Så de hörde av sig så här: hej, kan du komma, de hade till slut hittat dem där, så ja, kan du komma till audition? Ja, visst, så kom jag dit, och så bara, ja men det verkar ju bra, du kan din pitch. Det är inspelning övermorgon. Okej. Så gick jag hem då, och så tänkte jag så, vad helvete, nu ska vi se här. Jag måste ju ha pengar, men alltså chansen att få pengar där är ganska dålig, och risken är ju liksom att jag tabbar mig och gör bort mig, och så ska jag konka bolaget, och sen kommer alla jag träffat liksom och minnas liksom Lusen Jonas som gjorde bort sitt tv. Men så det var verkligen så här moment of truth, och att våga liksom, verkligen våga göra någonting som kändes väldigt jobbigt. Men då så satt jag med och tränade in den här pitchen stenhårt, och till slut satt den, och så gjorde en jättebra pitch, och sen så var det väl, det var 3 investerare som bara sa nej tack, och sen fick jag 2 bud, och så accepterade det ena då från Rickard Båge.
Är han kvar med hela posten?
Ja, nej, inte hela posten, men det har blivit väldigt bra faktiskt. Han gick ju in då, så att han delade den här investeringen med sina medgrundare av Mediaplanet och Insplanet, Rustan Panda och Daniel Susson, så de tog en tredjedel var av den här miljonen. Och sen så har ju de funnits med i liksom alla år fram till nu. De är fortfarande aktieägare allihopa.
Mm. Och hur har det gått idag?
Jag tror att de har gjort 250 gånger pengarna.
Ja, jag kollade upp det.
Så de borde vara ganska nöjda.
25 000%, det är ganska bra på den tiden.
Och det var ju den sista, sen gjorde vi en liten runda på 1 miljon året efter också. Men sen så tog vi inte in några pengar förrän i somras när vi köpte Norstedt.
Hur har ni lyckats växa så snabbt?
Det har inte känts så snabbt. Vi har dubblat varje år från 2010. Och det är liksom, det är en takt du kan klara av både organisatoriskt och liksom på andra sätt. Så att det har aldrig känts som någon sån här hisnande, det har inte varit någon sån här hisnande resa från 0 till 100 miljoner, utan det har gått från liksom så här 3 miljoner till 5, till 10, till 20, 40 och så vidare. Och sen så nu står vi här och nu är det 500 miljoner bara på streamingintäkterna. Det är helt sjukt. Men det har aldrig känts som det har varit någon så här ljusets hastighet i tillväxten.
Ja, och då låter det ju som att du tänker att det här går ju att dubbla igen och dubbla igen. Och så blir de här market cap på 2,5 miljard blir snart 200 miljarder.
Ja, det är ju väldigt många som tycker väldigt mycket om att lyssna på böcker. Och det är ju bara sin linda. Så i Sverige har vi kommit ganska långt, ungefär var fjärde bok som säljs idag är ju en ljudbok i Sverige liksom, eller som lyssnas på en ljudbok.
Jag har själv gått från att läsa väldigt mycket, men då pratar vi snarast artiklar, till att lyssna på väldigt mycket podcast. Jag har 30 stycken som jag lyssnar på regelbundet. Ja. Men ljudböcker har jag personligen haft svårt för, men jag misstänker att det blir också en tillvänning. Ja. Jag har lyssnat på några stycken, och då har tyvärr läsarna varit...
Det du säger är att du vill ha mer faktainnehåll, mer liksom hämtat från verkligheten.
De jag lyssnar var faktiskt på en biografi och sen 5 stycken sci-fi noveller.
Aha, okay.
Men tyvärr så var...
Ja, då låter det som att det skulle kunna vara en typisk ljudbokslyssnare.
Men han som läste var för dålig i båda. Alltså den ena var den här biografin om Richard Feynman, Surely You Must Be Joking.
Mm.
Och vi pratade lite grann om, med din ljudtekniker innan om problemet med just biografier. För då är det ju inte hans röst och det kan bli ganska konstigt.
Ja, det är ju väldigt bra med författarläsning just på biografier. Ja.
Men sen tyvärr då sci-fi-novellerna, då var det en person som skulle försöka föreställa 5-6 olika röster i olika sammanhang. Det blev också väldigt fel.
Ja, måste vara en väldigt skicklig person om man ska lyckas
med det. Ja, det var det inte. Men jag kan definitivt se att det finns många som jag som är liksom lite känsliga, lite tröga helt enkelt i början. Och sen kommer vi runt.
Nivån på ljudboksinläsningen är ju väldigt, väldigt hög, speciellt i Sverige. Så att det är ju...
Vad väljer ni för personer? Hur hittar ni dem? De som läser in?
Det är ju alltid någon som har röstträning. Det är någon som är skådespelare eller speakerröst eller radiopratare. Så att det är ju liksom, de har ju en bra grundträning och är vana vid att använda rösten. Men sen så får de ändå testa av. Och första boken blir kanske inte alltid perfekt. Så därför kör vi mycket. Vi har det här Storytel Original där vi alltid gör piloter först. Ett entimmes avsnitt. Och testar av liksom, om det verkar bra. Och sen så skriver de om lite grann. Och så spelar vi om det på nytt. Och det är ju ett perfekt sätt för oss att testa av nya inläsare. Så att det är egentligen deras gesällprov för att se om det funkar.
Alltså det här med att växa, växa gånger 2 varje år. Mm. Det har ju en enorm effekt. Men du får det låta enkelt. Men var några särskilda pusselbitar som du var tvungen att lägga på plats först för att kunna fortsätta med det?
Ja, men vi har ju gynnats av en megatrend som väldigt många andra gynnas av. Det är ju mobilens utveckling. Liksom. Det har ju gått från 0 till en väldigt stor del av mediekonsumtionen på bara 6-7 år.
Mm.
Så att utan det så hade ju inte kunnat växa så här mycket. Därför att de första åren, det var ju ganska tröstlöst när folk hörde av sig till kundtjänst. Och enda frågan var liksom, men hur kopplar jag upp min mobil till internet? Har inte din operatör gjort det åt det? Nej, det har inte gjort det, funkar inte.
Mm.
Så att det var ju så mycket teknikstrul i början. Nu är allt fokus på böckerna. Och på lyssningen och sådär. Så
det är inte självklart att övriga organisationen är skalbar. Så någon grundtanke måste ha funnits från början för att se till att det här ska kunna bli stort.
Ja, absolut. Men jag tror en fördel har ju varit att jag är ju ganska allround. Så att jag har ju liksom kunnat göra de flesta roller, allt utom egentligen att programmera. Men jag har ju varit väldigt involverad i all kravställning och testning av tjänsten och sådär. Och skötte ju bokföringen själv till för 3,5 år sedan. Marknadsföring, gjorde det länge själv och sådär. Så jag har ju kunnat se dem som kommer in, har kunnat vara ett bollplank till dem kanske och få dem att växa också, tror jag har varit viktigt liksom. Och så är det ju ofta i ett företag som växer, att man har en massa roller i början. Och sen så tror jag kanske faktiskt det här faktumet att jag har jobbat i större företag tidigare och sett hur det funkar och har en liksom gedigen ekonomiutbildning i botten gör att jag tänker lite strategiskt både så vad gäller organisationen och vad gäller hur man positionerar Storytel liksom, mot konkurrenter och mot leverantörer och sådär. Så jag tror alla de delarna har säkert varit viktiga. Och sen så liksom, fått in bra människor. Vi har haft en väldigt stabil styrelse liksom, genom åren med sunda personer som är väldigt Storytel-förälskade och trogna och liksom, hänger kvar som ägare i många, många, många år. Så det har varit en bra, så här, ganska trygg resa egentligen från 2010 och framåt, där det har varit bra sunda personer runt omkring. Men det faktum att vi inte tog in 60 miljoner kanske var liksom var bra, för att det gjorde ju att vi kunde sätta agendan mycket mer själva och jobba mer liksom underifrån och bygga, lägga pusselbitarna steg för steg, snarare än att gå ut och rekrytera 20 pers och liksom skapa en massa oreda allt för tidigt.
Du nämnde det med marknadsföring, och om jag har förstått det rätt så har ni kört ganska hårt på marknadsföring sedan 2014. Om du skulle kunna gå tillbaka då med den kunskapen som du har nu, vad skulle du satsa, vad skulle du lagt alla pengarna på inom marknadsföring?
Det är riktigt, vi fattade ett beslut hösten 2013 om att vi hade kommit ganska långt. Vi hade 60 000 abonnenter då, vilket var rätt bra, men hade en varumärkeskännedom som var i botten liksom. Så då insåg jag att, eller vi insåg tillsammans att, ja, men ska vi inte riskera att någon kommer att köra om oss här, någon som har mer pengar och blir mer, så måste vi bygga varumärket. Så då började vi göra det och fick en väldigt bra utomhusdeal. Så att vi tänkte ju så här logiskt, ljudboken lyssnar man mycket på när man är på språng och därför naturligt att marknadsföra sig utomhus. Så att där la vi ju nästan hela budgeten. Mm. Utomhus och radio första året, 2014-2015. Och sen har vi nu långsamt börjat switcha över mer mot tv och rörlig bild och sådär. Så jag tror väl att vi har gjort det ganska bra. Vi köpte ju Mofibo dansk konkurrent då under våren, och de startade ju samtidigt som oss i Danmark, det vill säga 2013, och körde ju, de var mycket mer aggressiva i Danmark, körde ju stenhårt på tv. Men de hade ju en e-bokstjänst i början, så att det var ju liksom läsa med ögonen.
Mm.
Och där, så de fattade ju ganska snabbt att folk hade iPads och sådär, och var lättare för folk att signa upp när de liksom såg reklamen på tv, och så signar man upp och kunde börja läsa hemma och sådär, som är en naturlig miljö för att läsa. Så att de gjorde lite annorlunda, så att vi har haft lite, väldigt mycket diskussioner under sista året här nu sen Mofibo kom in, kring just det här liksom, tv kontra outdoor kontra radio. Men det är väl de tre stora tidningar och sånt, så körde vi lite i början, men det har vi i princip inte gjort alls. Och sen så är det ju såklart online, liksom, Google AdWords och Facebook som är stora.
Så om du hade kunnat gå tillbaka, hade du kanske lagt lite ännu mer pengar på utomhusreklam?
Nej, vi la så mycket vi bara kunde. Alltså vi la ju fan, vad la vi? 20 miljoner där 2014. Då hade vi en omsättning 2013 på, vad var det? 60 miljoner, 30 miljoner. Jag kommer inte ihåg. Det var en hiskelig satsning i alla fall.
Mm.
Väldigt djärv liksom. Så att vi kunde inte lagt mer. Vi var ju faktiskt största utomhusannonsör i Sverige. Både 2014 och 2015. Sett till bruttovärdet på det vi...
Mm.
Så mer hade vi inte kunnat. Det är snarare om vi skulle ha satsat på tv-reklam tidigare som man kan kanske ifrågasätta.
Mm. Men så 2013 hade ni 60 000 abonnenter. Och hur mycket är det idag?
Idag är det i Sverige 230 000 och totalt 360.
Okej, okay. 360 000 alltså. Mm. Ja, det är en fin ökning.
Ja, det är bra.
Vad är tanken bakom förvärvet av Norstedts?
Det är också en grej som har gått så stegvis. Vi började bygga upp marknaden för ljudböcker, och sen så insåg vi 2013 att nu vill vi även äga ljudböcker som går in i tjänsten. Så då började vi att göra egna ljudböcker, och vi köpte upp några mindre ljudboksförlag. Så att vi blev liksom den, och så började vi producera jättemycket ljudböcker. Så då lärde vi oss kring det. Men i takt med att sen vi växte marknaden ännu mer, så fattade ju alla andra förlag att, utom Norstedts faktiskt, att nu gäller det att satsa på ljudböcker. Så de började göra det. Och då blev det svårare för oss att ta på originalrättigheterna för att kunna göra ljudböcker. Så det blev ett naturligt steg då 2015 som gjorde att vi köpte Masolit och B. Wahlströms förlag. För att kunna liksom dels få tillgång till bokrättigheter som vi kan göra ljudböcker av. Men även att lära oss hur själva liksom story-berättelseskrivandet går till och sådär.
Men finns det alltså två sätt att ge ut ljudböcker? Alltså att man antingen är ens eget content som man äger och producerar från start,
ja,
eller att man tar in någon typ av tredjepartsmaterial, ja, som även andra kan.
Du är författare och skriver en berättelse, och sen så går du till ett förlag och säger, ska vi ge ut det här genom er? Vill ni ge ut det? Och då säger de kanske, ja bra, vi gör en fysisk bok, för det är ju det som har varit den stora marknaden. Så gör de en fysisk bok av det här och säljer bokhandeln. Men kanske struntar i att göra ljudbok av det. Och då kan ju liksom någon annan komma och säga, men vi skulle vilja göra ljudbok, det är en separat rättighet, kan vi göra det? Ja. Mm. Och så köper man rättigheterna till det.
Mm. Och hur skiljer sig ekonomin åt? För om Norstedts har gett ut en fysisk bok och sen kommer ni dit och säger, vi skulle kunna göra en ljudbok av den här, mm, innan ni köpte dem då.
Mm.
Hur skiljer sig den ekonomin för er jämfört med om ni har hela kedjan?
Ja, men om vi köper in färdiga ljudböcker från sådana som har gjort dem, så har vi väl typiskt så här, en bruttomarginal kanske på 40%. 40-50%, och om vi gör det själva så måste vi ju lägga först 40 000 i producera ljudboken, spela in den, men sen så har vi ju på marginalen, så har vi ju kanske en marginal på 70-80%, så det är väl så. Så det är beroende, du måste ju göra ljudböcker som säljer, annars så får du inte igen pengarna. Det är likadant när du gör en bok liksom.
Mm. Och ni har gjort den här Sagan om isfolket, är det en av era stora, eller hur?
Ja, den var ju jätterolig, för att det var ju precis efter Netflix kom ut med House of Cards. Och så, ja, så kom vi till kontoret efter jul där allihopa och bara, fan, vi måste hitta vår House of Cards. Vad är vår House of Cards? Så, ja, men det kanske är House of Cards. Ja, eller inte. Vi har inte samma kunder, så att vi ska nog inte försöka ljudboka House of Cards, även om den har kommit nu. Och då började ju tjejerna här och fundera och klura liksom, och gick tillbaka till vad som liksom kunde vara stort. Så någon kom på idén om Sagan om isfolket, för att den var ju superstor på 80-90-talet då, bland tonårstjejer. Och de tonårstjejerna är idag 40-45 år och är Storytel-kunder. Så då la de ut en liten så här post på Facebook. De sa, ja, men vi funderar på Sagan om isfolket. Är det någon som tycker det skulle vara kul att lyssna på? Och fick så här 300 svar på några timmar.
Mm.
Folk kommenterade och bara, yes, ja, gud, åh, vad underbart. Och så var det, samtidigt så var det då en skådespelerska, Julia Duvenius, som hade kommit på i princip samma tanke. Men Sagan om isfolket, den liksom skulle hon vilja läsa in. Och så la vi upp pusselbitarna och började ge ut den här. Så det har ju varit ett projekt nu i, vad är det, 3-4 år har vi hållit på att ge ut Sagan om Isfolket. 4 år.
Det är 47 böcker, va?
Det är 47 böcker plus 2 tilläggsserier på typ så här, lika många böcker till. Så det är ju en jättegrej. Och de har ju sålt i, jag tror, 600 000 exemplar.
Ja, det är otroligt. Det var en snygg, där fick ni till det.
Ja.
Men nu blir det Harry Potter också, eller hur?
Just det, det är jätteroligt. Så vi har ju redan släppt den engelska Harry Potter-böckerna på Storytel med Stephen Fry som inläsare. Och kommer gå igång och producera dem svenska också.
Och alla de här pusselbitarna, de har ju då gjort Storytel till ett stort och extremt snabbt växande bolag. Och dig förmögen. Vad betyder pengar för dig? Vad vill du göra med dem?
Jag har inte tillgång till, de är upplåsta i Storytel-aktier och kommer ju liksom, största delen av det kommer ju vara så liksom under väldigt många år framöver. Jag har en extremt lång horisont på det. Jag tror ju verkligen att vi kan bli ett nytt H&M om 15-20 år. Så att, och jag vill vara med på den resan och vara med och bygga det. Men det är väl klart att när man har varit i den situationen, jag var där, först hade det bra i Schweiz och liksom hög lön och sådär och sen var bankrutt. Så det är klart att det är mycket trevligt. Eller var den situation jag är idag än vad jag var 2008.
Jag har sett också att du har stort intresse för mänskliga rättigheter, demokrati och att bekämpa analfabetism. Är det här någonting du har större planer för på sikt?
Jo, men helt klart så är ju, alltså läsning är ju grunden i att liksom få folk att bli informerade och kunna gå vidare och lära sig mer och kunna komma ut på arbetsmarknaden och kunna liksom, ja, diskutera och debattera och nyanserat liksom. Så, att, så där är ju läsningen superviktig och speciellt i liksom dagens samhälle där man gärna liksom klipper ihop väldigt enkla tankegångar och liksom inte orkar ta sig igenom analyserna och förstå världsproblem och sådär. Så att det är ju jättespännande. Tittar man på hela tredje världen så är väldigt många länder så är ju inte, boken är ju inte stor. Alltså den har ju inte någon stor distribution liksom. Och där kan ju ljudboken vara fantastisk. Jag menar, i Afrika där du har ofta mobiltelefon med ett bankkonto och kunna lyssna på ljudböcker, den hade ju varit otroligt bra.
Det är nästan som man kan tänka sig att ljudboken då, för att mobiler har dem, kan bli inkörsporten till fysiska böcker.
Ja, helt klart.
Att de därmed stimuleras och lär sig läsa.
Ja, vänder på det. Vi har ju börjat vända på utgivningen nu med Storytel Originals. Så gör vi först ljudbok och e-bok så att säga, på Storytel och sen så ger vi ut fysiska böcker efterhand. Så vi kommer ge ut 5 stycken originalproduktioner i sommar här nu som pocketböcker.
Ni har gjort många.
Så det är, man kan ju alltid vända på allting. Liksom. Det är så här, bara för att det har varit på ett visst sätt i vissa länder så behöver det inte vara i alla länder.
Mm. Ni har gjort många uppköp som du nämnt här tidigare, Mofibo och Norstedt och så vidare. Vad är några av de viktigaste sakerna som du lärt dig genom det? Till exempel inom förhandlingar?
Alltså, jag ska säga, inget av de här uppköpen har ju gått blixtsnabbt, utan det har ju varit processer över några år och där olika pusselbitar hamnar på plats, så att till slut har de här uppköpen känts väldigt självklara. Och de förhandlingarna, om du säger så, de har ju byggt på liksom relationerna som vi har byggt upp under en lång period med de här personerna. Och det är väl det som är kanske, alltså jag har inte sålt något bolag, men för de då som har sålt bolag till oss, att det finns ju olika typer. Dels har du kanske något stort företag som äger ett bolag som de vill sälja. Det är mindre emotionellt. Men när du pratar direkt med en grundare som driver bolaget så är det ju något helt annat. Då ska den personen ta sig igenom en livsförändrande situation. Och då måste du liksom förstå vad det innebär för den personen och låta det få ta den tid som den personen behöver för att komma fram till det. Och sen liksom prislappen på allting liksom diskuteras ju fram och brukar också komma ut ganska naturligt.
Du känner inte att du har blivit lurad av någon på vägen?
Nej, faktiskt inte.
Har du någon särskild förebild? Det kan vara en riktig, levande eller död eller fiktiv person.
Som ledare och sådär så vet jag inte. Har det inte varit så jättemånga. Men däremot visionärer och sådana som. Steve Jobs var i många år. Jag köpte ju Apple-aktier redan innan jag startade Storytel 2003. Precis när iPoden kom. Och så jag liksom gick väldigt mycket igång på hela den här liksom, möjligheten för Apple att liksom få en revival och sådär. Och alla de stegen han tog liksom, visionärt var ju, det är ju helt sjukt. sjukt liksom, hur han lyckades med det. Men däremot som jag har ju läst igenom alla de här böckerna och kollat på filmerna om honom, och det är klart att jag är inte speciellt, jag menar, han var väl lite nyckfull. Alltså det är, man blir inte speciellt imponerad av honom som person, och det är ingen som man skulle vilja ha haft i sin närhet. Men det är ju kittlande med folk som gör så här häftiga grejer. Elon Musk igen, som håller på nu liksom, som också tänker så otroligt stora tankar och är verkligen så här larger than life person och vill verkligen förändra världen, och det är ju ballt liksom. Det går man ju alltid igång på.
Mm. För du dagbok?
Nej, gör du?
Ja, det är
det. Är det? Ja. Ah, coolt. Vad skriver du då? Är det på
det är inte den här typiska klassiska dagboken, utan det är mer, jag har en mall som jag följer. Så här, vilka är de topp tre grejerna jag har lärt mig idag? Några övriga tankar, reflektioner. Och så kanske byter några citat som är viktiga för mina mål just nu. Mm. Så jag kör på en mall som jag får varje dag, så fyller jag i liksom. Mm. Så det kör jag på.
Schysst.
Det här är som en slags, det är en del av en commonplacing-teknik. Där commonplacing bara är ett sätt att föra strukturerade anteckningar om sitt eget vetande.
Ja.
Det här var faktiskt någonting som lärdes ut på 1600-1700-talet. Linné använde det för att katalogisera världens liv, helt enkelt.
Det låter som en bra verktyg för strukturerade personer som vill bli ännu mer strukturerade. Ja.
Gjorde inte Newton också det? Han
hade det är jättemånga.
Ja, så det är de typiska stora genierna använder det, och så kallades det för commonplacing.
Ja.
Mm. Nej, men det är en stor grej för att liksom syntetisera idéer från olika områden och träna in hjärnan på det från tidig ålder.
Mm.
Det är någonting som jag gör. Liksom. Men är det något annat som du kanske mäter, både i ditt privata liv eller för företaget? Så här, viktiga saker, siffror som du håller koll på?
Blodtryck.
Ja. Ja,
nej, det gör jag inte. Men så här, innan jag startade Storytel, när jag jobbade på Rosta, då mätte jag blodtrycket. Och då hade jag blodtryck som var väldigt högt.
Mm.
Så startade jag Storytel, blodtrycket gick ner direkt.
Oj,
bra signal.
Ja, bra signal. Sen kan jag säga att 2008 var blodtrycket through the roof. Så att då var ju liksom smekmånaden över och sådär, så det gick det upp. Men de senaste åren så, med kombination av bra liksom, träning, hyfsat hälsosamt liv och att liksom lyckas skapa en situation för mig på Storytel där väldigt mycket är delegerat och jag mer och mer kan fokusera på lite längre puckar än det som händer dag för dag, har gjort att liksom må ganska bra.
Mm. En avslutande praktisk fråga kanske. Om man aldrig har lyssnat på en ljudbok, hur gör man? Man kan utgå från att du har en telefon och ett telefonabonnemang.
Du går in i App Store och laddar ner appen Storytel. Du går till hemsidan storytel.se och signar upp för en 14 dagars provperiod.
Ni har även en Android-app antar jag?
Absolut, ja. Och så går du in i appen och loggar in liksom med din mailadress och lösenordet som du har skapat.
Ja, inte så många steg. Finns det någon typ av öppningserbjudande för första gångskunder?
Nej, det är ju att du får lyssna 2 veckor utan kostnad.
Ja, okej. Okay. Ja,
vi kan ju ta med länken i vårt lyssnarbrev även på Twitter.
Ja, vad bra. Och sen så ligger det i appen, så ligger det ju alltid en lista med bra böcker att börja med. Liksom. Så här, om man är helt novis. Alltså sånt som vi vet funkar väldigt bra.
Som är
liksom,
populärt just
för
nu.
För en otränad kanske, lyssnare. Nej, det kan vara sånt som är bra för en otränad lyssnare liksom, att komma igång med, som man lätt dras in i och som är lätt att följa. Så. Det är ju lite skillnad på när man läser en bok, så har man ju liksom ögonen på texten, kan skumma, gå tillbaka väldigt enkelt sådär. När du lyssnar så har du inte den möjligheten. Ofta är du ju på språng och liksom din blick vandrar på andra grejer. Du kan gå ut i tunnelbanan, massa människor runt omkring. Och det kräver ju att liksom boken och handlingen ska gärna vara lite lättare att lyssna på. Liksom, kanske lite mindre karaktär, mer handlingsdrivet och liksom tydligare dialoger och sådär.
Mm. Jag kan tänka mig att en engagerad läsarröst också är viktigt. Någon som liksom, verkligen jobbar med röstomfånget, för att den griper tag i en hela tiden så att man inte kan zona ut.
Nej, men det måste finnas bra energi i rösten, och det ska vara en lagom inlevelse ofta. Då. Liksom, ibland så spelar folk över och det blir inte bra. Ibland så är det någon som så här, stakar sig, eller låter som att de stakar sig. Då vågar man inte riktigt lita på den rösten, och då kan det också vara svårt att följa med. Så att det ska kännas som en trygg röst som tar en igenom berättelsen utan att liksom komma i vägen för berättelsen.
Vem tycker du vi borde intervjua härnäst?
Oj, ja. Entreprenören, jag tänker. Eller ja,
vem
som
helst som skulle vara intressant.
Bra fråga då. Oj, oj, oj. Svensk.
Ja, gärna.
Är det inte tvång att svara? Så.
Ja, nej, men jag vet inte. Någon av de liksom ledande entreprenörerna var kul. Daniel Ek eller Sebastian Simatowski eller någon sån här, om ni inte har gjort det.
Ja, okej. Okay.
Mm. Nu lyckas fånga dem på kroken. Ställa upp en och en halv timme.
Och finns du på sociala medier?
Nej, ganska. Jag finns ju på Facebook, finns på Twitter, men jag är ganska oengagerad. Jag läser en hel del, men deltar inte så ofta själv.
Mm. Okej.
Okay. Så det är inte det som har varit framgångsfaktorn.
Nej, man kanske inte ska.
Däremot, det skrivs mycket om oss nu och jag är med relativt mycket så här, tidningsintervjuer och annat. Så att, jag bidrar väl så tillvida, men kanske inte genom att ha ett bra Trump-likt Twitterflöde.
Nej, folk får gå in och lyssna kanske på dina böcker istället.
Ja, men jag ska absolut, tror jag, så ska jag börja engagera mig lite grann i vår podd som vi har här på Storytel. Och tänkte börja snacka mer om faktaböcker och sånt som jag tror ni också tycker är kul.
Ja, kul. Precis, definitivt. All right. Tack så mycket då, Jonas Tillander.
Jättetrevligt. Kul pratstånd.
Ja, tack så mycket.
Tack.